samverka. Det är det vi måste bli bättre på för att lyckas med att lösa hållbarhetsutmaningar. Slår till och med riksdagen fast och enorma summor med stödpaket går ut både nationellt och inom EU för att finansiera olika samverkansprojekt. Men efter att själv ha varit med i ett antal sådana projekt har jag börjat undra om vi ramlat i fällan med att älska lösningen istället för problemet. Och för att luska lite mer i detta har jag bett mig till Handelshögskolan i Göteborg för att prata med Victor Elliot som är doktor i företagsekonomi. Jag heter Elsa Adfors och du lyssnar på Transformationspodden. Hej Victor!
Hej Elsa!
Jag vet att jag har varit lite dålig med att förbereda mig frågor och sådär. Jag hade en lite baktanke med det och det var faktiskt att förra podden jag spelade in kände jag att jag överförberedde lite grann. Att man är så här för tydlig med vad man vill att det ska landa någonstans.
Just det.
Och så landar det inte alltid där och då blir det nästan svårt. Så nu testar jag helt enkelt istället att underförbereda mig lite grann.
Spännande. Spännande. Ser vi vart vi tar vägen helt enkelt.
Ja, precis. Man får testa sig fram. Du har ju spelat in en del poddar innan då. Så du kanske får hjälpa mig att styra det här åt rätt håll.
Det kommer bli alldeles galant tror jag.
Ja. Alltså man kan ju säga så här att om man skulle lyckas med någon typ av output från podden. Så skulle det vara att kunna ge lite takeaways kanske. Att det, om jag ser ett sånt här problem så är det bra om jag kan få in någon samverkansgrej i det, den problemlösningsbiten. Liksom. Och är det så här så kanske jag ska passa mig för det. Eller då vet jag att det inte är nödvändigt. Eller så där. Men om vi inte landar där så är det helt okej också. För att jag tänker att det är rätt kruxigt.
Men jag tänker att en intressant första liksom, början är väl någonstans i alltså, vad är samverkan för dig i så fall och vad är samverkan för mig? För jag är också involverad i massa olika samverkansprojekt och de kan ju ha lite olika syften men generellt sett så är det ju på något sätt att 1+1 ska bli 3 då liksom. Och det är ju inte alltid, alltså det går ju åt mycket energi också till att få samverkan att fungera.
Ja.
Sådär.
Ja. Men vi kanske också kan börja med att presentera dig.
Ja, Victor Elliot heter jag och jag jobbar på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som lektor i företagsekonomi med speciellt fokus på banker och finansiella företag, hur man styr och reglerar dem. Och min forskning har varit väldigt problemorienterad så att snarare än att fokusera på en specifik teoriinriktning eller ett specifikt ämnesområde så har det snarare varit problemet som varit drivande för mycket av min forskning. Och där har jag väl ägnat mig åt en hel del kopplat till digitaliseringsfrågor och hur finansbranschen digitaliseras på olika sätt och vad det innebär för utmaningar och möjligheter när det gäller styrning och reglering. Och sen de senaste 5 åren så har jag också jobbat väldigt intensivt med hållbarhetsfrågorna och särskilt då genom att bygga upp en miljö som heter Swedish Community for Sustainable Finance där vi arbetar med 3 övergripande problemområden. Ett som handlar om hur vi kan hitta finansiella mekanismer och då samverkansmekanismer för klimatomställningen. Och då, eftersom att vi befinner oss i Göteborg så handlar det ju ofta om mobilitetslösningar av olika slag och fordonsrelaterade finansieringsformer. Det andra området handlar om hur vi kan integrera biologisk mångfald som en dimension i finansiellt beslutsfattande. Så när vi ska till exempel göra investeringar eller när vi ska besluta om inköpsprocesser eller liknande, att man då tar hänsyn till den biologiska mångfalden i de besluten på ett eller annat sätt. Och då gäller det ju beslutsunderlag och det gäller olika typer av styrdokument och det handlar om att ha rätt typ av data och information på plats för att kunna fatta sådana beslut. Och det tredje området är finansiering av cirkulära affärsmodeller. Där mycket av forskningen kring cirkularitet har handlat om energieffektivisering och har varit ganska så driven från ett mer ingenjörsorienterat håll. Men det som många företag nu stöter på i den här idéprocessen om att liksom försöka ställa om till mer cirkulära flöden det är ju att ja, men affärsmodellen då, den måste ju fungera. Ja. Prissättningsmodellen måste fungera. Mm. Och våra kunder och våra leverantörer måste vara med på banan. Så hur ska vi jobba med den processen? Mm. Och där tror vi att vi kan bidra genom att vi har en förståelse för hur man allokerar risker på ett smart sätt. Hur man skapar incitamentstrukturer på rätt sätt. Och hur man når rätt former av finansiering så billigt som möjligt.
Kul. Det måste vi återkomma till. För att jag tänker att just det här cirkulär ekonomi är ett sånt område som väldigt ofta är förknippat med att det behövs samverkan för att uppnå vissa saker. Men jo, jag måste fråga också för att det här med liksom banker och styrning och sådär. Och sen så har du skrivit en bok om krypto. Hur ramlar man in från liksom... Det är ju ganska motsatsen ändå. Alltså krypto, bitcoin, där vill man gå förbi bankerna. Och så,
ja och nej skulle jag säga. För att det finns ju en grundläggande liksom, idé om att förstå det finansiella systemet och de aktörer som verkar i det finansiella systemet. Och där har ju ändå krypto tagit någon form av plats. Min egen liksom, bakgrund och orsaken till varför jag ramlade på kryptoområdet var egentligen för ganska länge sedan. Alltså redan 2010 så av någon anledning så sprang jag på begreppet bitcoin och började läsa lite grann om det och skrev ett kort liksom, litet memo som jag skickade till några kollegor. Och så hade vi en lunchdiskussion där jag förstod att det här var nog inte så intressant.
Okej.
Och sen så, kollegorna tyckte inte det i alla fall då. Och jag tror att liksom, som relativt ung doktorand så tänkte jag nog ganska mycket att nej, det kanske inte är så himla intressant. Men jag tyckte tekniken bakom var intressant så jag fortsatte att titta en hel del på blockkedjeteknik. Och gjorde lite forskning kring hur blockkedjeteknik kan användas i olika finansiella kontexter. Och... tycker väl fortfarande att det har en del potential att kunna hjälpa till särskilt i situationer som vi säger på forskarspråk då, karaktäriseras av hög informationsasymmetri. Alltså i alla typer av relationer, oavsett om det är mellan liksom två människor eller mellan två företag eller vad som helst, så har ju den ena parten mer information än den andra parten. Det där är väldigt sällan ett problem. Men det finns absolut situationer där det kan skapa problem. Och det där går tillbaka till George Akerlof på 70-talet som skrev en extremt känd artikel som handlar om då den begagnade bilmarknaden. Och hela idén med den här artikeln handlar om att den begagnade bilmarknaden kommer bara bestå av dåliga bilar. Och orsaken är att om du har då lemons, som man kallar då dåliga bilar, och oranges, eller peaches, som man kallar bra bilar. Så de som har en peach, alltså en bra bil, de kommer ta 200 kronor för den. Rent hypotetiskt då liksom. De som har en dålig bil kommer vara villiga att acceptera ett pris på 100. Och det betyder att priset blir 150 om det består av, om marknaden består av lika många bra och dåliga bilar. Då är det bara dåliga bilar kvar. För det är ju ingen som har en bra bil som vill sälja den för 150. De vill ju ha 200.
Okej.
Och den här grundläggande idén, den består i att köparen av bilarna, de vet inte om det är en bra eller dålig bil. Och därför fungerar inte den marknaden utan olika typer av liksom, kontrollmekanismer. Eller att du behöver investera i någon som faktiskt gör screening av de här bilarna. Det kanske är så att de som har en bra bil behöver skickas olika kostsamma signaler för att visa att det är en bra bil.
Men
och så vidare.
Stämmer det här? Alltså, är det inte lite grann så här Toyota typ, de har bra andrahandsvärde för att man vet att de går längre? Alltså det finns bilar som har högre andrahandsvärde för att de är så här, man vet som konsument att det är bilar som håller längre.
Det skulle man kanske kunna argumentera för. Jag vet inte riktigt. Nu har inte jag liksom djupdykt i den begagnade bilmarknaden. Men jag gillar att du ändå pushar tillbaka lite. Men man kan också tänka sig då att Toyota har investerat enorma summor pengar i att bygga ett varumärke och en produktionsprocess som signalerar att Är det en Toyota, ja, men då är det högre kvalitet.
Mm.
Och det skulle i sig vara en mekanism för att överbrygga då den här grundläggande problemet som George Akerlof beskrev då.
Mm.
Men det som han fångar upp där, det är idén om informationsasymmetri som skapar i sin tur två stycken väldigt betydelsefulla problem.
Mm.
Det ena är då precis det här vi pratar om nu, det som kallas för adverse selection.
Mm.
Alltså, på en marknad eller en marknadsplats så tenderar vi att få det dåliga urvalet, så att säga.
Mm.
Och man kan tänka sig det till exempel om vi tänker på livförsäkring, som jag tycker är ett bra exempel. Ja, men när man erbjuder en livförsäkring eller hälsoförsäkring, om du inte hade någon som helst hälsoscreening eller någonting sånt, då skulle du bara få en massa sjuka människor som ville signa upp sig på hälsoförsäkringar.
Mm.
Men de skulle dölja det faktum att de var sjuka.
Mm.
Och därför måste försäkringsbolagen liksom tvinga och lägga på det som egentligen är ganska kostsamma aktiviteter, att du ska göra hälsoundersökningar, du ska fylla i omfattande hälsodeklarationer och så vidare och så vidare. Då, liksom. Och det är ju sätt att försöka motverka den här informationsasymmetrin.
Ja, just det.
Det andra problemet, det är när man väl har signerat ett kontrakt. Även då kan man ju tänka sig att personen som har informationsövertaget ändrar sitt beteende.
Ja, just det.
Så om du tänker dig en bilförsäkring istället. Mm. Ja, när du har tecknat din bilförsäkring, då börjar du köra mer slarvigt. Mm. För du vet att det är någon annan som betalar notan när du krockar.
Mm.
Bara du inte krockar för illa, så att säga. Och där igen så får du då ett informationsasymmetriproblem som blir kostsamt, därför då blir det självrisker och det blir polisrapportering och det blir liksom skadedeklaration och det blir massa sådana saker. Och det där kostar ju pengar. Och finansmarknaden, den är fylld av den typen av informationsasymmetriproblem.
Och där menar du att krypto eller blockkedjor skulle kunna hjälpa till att...
Exakt.
Okay.
Där har ju då en teknologi där idén är att alla ska ha tillgång till samma information samtidigt har ju naturligtvis en teoretisk potential att faktiskt kunna göra skillnad när det är en massa kostnader som uppstår på grund av att vi har informationsskillnader.
Ja, just det. Intressant. Om vi ska tillbaka lite grann på det här samverkansspåret då. Alltså, vi kan väl ändå fortsätta lite grann på det här vad samverkan är för dig och för mig. För att jag tänker att det är lite speciellt när man jobbar inom akademin. Alltså det är ju, jag vet inte om det alltid har varit så mycket snack, men jag tycker att på senare åren har det blivit mer liksom snack inom akademin, att man måste jobba mer tvärdisciplinärt och liksom sådär. Håller du med om det?
Ja och nej skulle jag tro. Alltså, nu är jag ju på en särskild del av akademin, så att säga. Jag är på en handelshögskola.
Ja.
Vi är väldigt vana vid den här typen av... Alltså, ekonomi som ämne är ju väldigt praktikernära.
Ja, ja.
Och det är ofta väldigt problembaserat dessutom, vilket innebär att vi har alltid i olika utsträckning behövt samverka med aktörer, både inom ramen för Handelshögskolan och utanför.
Ja.
Sen så tror jag att min egen upplevelse är väl snarare att hela samhället har gått från att vi skulle bli väldigt specialiserade och nischade till att det kanske inte räcker att vara specialiserad längre. Utan du måste vara duktig på det du själv är duktig på.
Ja.
Men du måste också kunna kommunicera över gränser och samverka då, eller och jobba i såna här så kallade liksom flerdisciplinära team eller liksom cross-disciplinära team.
För det jag liksom börjar fundera på lite grann är så här att när det kommer till marknaden så har inte det alltid varit en förutsättning för att du ska kunna överleva som en aktör, som företag liksom. Att du behöver liksom, du har en leverantörskedja som du måste på något sätt samverka med. Du har alltid din målgrupp eller dina kunder som du behöver anpassa dig till och hålla koll på. Vad är det som skulle vara nytt med liksom?
Men jag tycker det är en fantastiskt bra frågeställning och jag har brottats rätt mycket med den frågeställningen också, och ibland så brukar jag ta det här klassiska exemplet liksom. Ja, men ta upp vilken ledande managementfilosofibok som helst från 50-talet, så tittar du vad det står i första paragrafen, och där kommer det stå att världen har blivit allt mer dynamisk och komplex de senaste åren.
Ja.
Och sen tar du upp samma bok eller motsvarande bok 10 år senare och 10 år senare, och samma mening står i första paragrafen i varenda liksom årgång av den där boken.
Ja.
Så jag tror att det finns ett mått av det här att vi hela tiden vill beskriva saker och ting som mer komplexa och dynamiska och svåra att hantera och kräver andra typer av samarbeten och så. Men sen tror jag också att det finns ett mått av liksom sanning i den här ökade komplexiteten som är driven framförallt tror jag av digitaliseringen.
Mm.
Där den här typen av liksom samverkan som sker i det digitala, den skapar data.
Mm.
Och den här datan går ju att använda och den blir i sig självgenererande. Den skapar mer data som i sin tur går att använda. Och det där får den här jobbiga effekten att vi får någon form av exponentiell effekt. Och det har det ju pratats jättemycket om. Liksom. Vi har ju Asim Azhar från Harvard som pratar om the exponential view och så vidare. Liksom. Och idén med det exponentiella liksom, som går tillbaka till Moores lag, liksom, det där har vi som människor väldigt svårt att förhålla oss till.
Mm.
Och det skapar en dynamik som jag tror gör att många upplever det som mer komplext och kanske då att det kräver andra typer av samarbeten som man inte är lika vana vid.
Mm.
Vi kanske inte kan prata om värdekedjor längre, utan det är värdenätverk. Och i de här värdenätverken så arbetar vi inom ramen för så kallade digitala ekosystem. Och vad är det, innebär det då att det är ett digitalt ekosystem? Vad är skillnaden på en bransch och ett digitalt ekosystem? Ja, skillnaden tror jag, liksom, en av de viktiga skillnaderna ligger just i den här att i det digitala ekosystemet så sker det en massa interaktioner mellan olika digitala enheter.
Mm.
Och då skapas det en massa data. Och tack vare den datan så kan faktiskt ekosystemet som sådant bli starkare. Och det i sig skapar incitament för samverkan. Jag ska ta ett väldigt konkret exempel.
Ja,
för det där lät jättejobbigt.
Ja,
men tänk dig själv då att du är ett försäkringsbolag igen.
Ja.
Och sen så jobbar du inom ett liksom digitalt ekosystem för hälsa. Där du har en hälsoplattform. Där det finns olika typer av aktörer som erbjuder olika tjänster inom hälsa. Och det kan ju vara friskvårdstjänster, alltså... Det kan vara hälsosam mat, det kan vara träning och så vidare och så vidare då liksom. Och det kan vara sjukvård naturligtvis. Och så ser du en individ då som i det här ekosystemet börjar till exempel prenumerera på ett gymkort.
Mm.
Samtidigt, det där är ju en enskild händelse, men samtidigt börjar också den här individen prenumerera på en mer hälsosam matbox. Och dessutom så börjar individen, ansluter sig till ett sånt här träningsarmband då, ja. Liksom, som kan mäta puls och så vidare.
Mm.
Som försäkringsaktör i det ekosystemet så har du fått, istället för bara en indikation, så har du fått 3 indikationer samtidigt på att personen kanske borde få en lägre premie på sin sjukförsäkring.
Ja, men det låter ju också lite så här övervakningssamhälle.
Visst
alltså,
gör
för det. Nu tog du det positiva exemplet, men det negativa är ju liksom, jaha, nu köpte du lördagsgodis här på en måndag.
Eller hur? Ja. Ja, men jag jobbade en hel del med, det finns ett rätt intressant fintechbolag som heter Dreams som jobbade med vad de kallade för en sparcoach.
Mm.
Och det handlar egentligen om att du ska hitta roligare sätt att spara till din dröm. Och där var det ju just då en beteendevetare som hade utvecklat olika sätt att säga att ja, men ska du verkligen gå in och köpa den där kaffen nu eller ska du spara till din dröm istället?
Aha.
Och det är ju precis den här, vad uppskattar du och när blir det integritetskränkande?
Ja, just det.
Och liksom integritetsfrågorna här är ju oerhört centrala och jättekomplicerade.
Mm.
Därför att vi har gjort en hel del studier kopplat till exempel till när man är mer eller mindre villig att dela med sig av sin data.
Mm.
Och när man upplever det som integritetskränkande och inte.
Mm.
Och jag kan tycka en av det så här, det är ju mer av en artefakt i en av de här studierna, men det är ett rätt intressant resultat tycker jag. Vi gjorde ett experiment där vi tittade på just man liksom, I accept, du vet, du får en sån här fin, liksom, jag accepterar de här villkoren, men du läser ju aldrig någonsin de kontrakten. Och då hade vi en sån I accept från en aktör. Och sen hade vi en annan aktör. Och i det, de villkoren så stod det ganska liksom, att datan kommer användas och, liksom, för marknadsföringssyfte. Den kan skickas vidare till tredje part som det ofta står i de här avtalen och så vidare. Och så vidare då, liksom. Sen hade vi en annan aktör som var ganska transparent med och berättade att nej, men, vi kommer att använda din data men bara för internt bruk och för att förbättra tjänsterna för dig som individ.
Ja.
I iAccept-fallet så var det ingen som reagerade på detta. Alla tyckte iAccept. I det andra fallet när man var transparent och berättade, nej men då var det ingen som ville dela med sig av sin data helt plötsligt. Vilket ju är väldigt liksom så här, jaha, men vi vet väl ändå liksom, men ändå trycker vi bara iAccept. Så integritet, det jag vill säga med det är egentligen bara att liksom, integritetsfrågan här och vad det är som får oss att tycka att det är integritetskränkande och inte. Den är väldigt komplicerad. Men den är central. För det är precis som du säger. En sak är att det finns möjlighet att använda data i de här potentiella ekosystemen då, liksom. Men du som enskilt företag eller som näringsidkare, när och i vilka sammanhang vill du göra det? Och när bedömer du att nej, men det där är ju risk att upplevas som integritetskränkande, och är det det, då kanske vi inte ska använda den typen av data. Sen finns det ju naturligtvis juridiska och liksom regleringstekniska hinder också för att göra en hel del av de här sakerna. Från mitt värld så är ju liksom bank och finans, där är ju liksom, man har ju byggt upp så kallade kinesiska murar då mellan olika avdelningar i banken just för att undvika att data sprids mellan till exempel då försäkringsdelen och bankdelen eller mellan förvaltningsdelen och kreditdelen.
Jag för en anledning då som, här kommer du ändå med massa exempel som är så här, det kan behövas samverkan, framförallt inom digitalisering, både för att man kan tjäna på det, liksom förbättra sina affärsmodeller genom det, men också från användarens perspektiv att liksom ha bättre koll på dem och på vad de liksom är okej med och inte och sådär. Det som jag stöter på väldigt mycket i mitt jobb är att när jag gör liksom, när jag får ett uppdrag och så gör jag min efterforskning och ringer runt till aktörer som är inblandade i den frågan på något sätt, så stöter jag väldigt ofta på så här, ja men till exempel så tittar jag på hur man kan få upp återvinning av, man kan använda aska från förbränning till att göra cement och betong och blanda in det där i, vilket är ett bra liksom, det skulle vara ett bra sätt för att du kan inte göra någonting annat än den bara får ligga på deponi. Men då har liksom, då ringer man till de aktörerna som kan göra det här och de säger så här, ja, det hade vi velat göra, men Sverige ska vara så bäst hela tiden så att när EU sätter en lag på hur mycket av något visst ämne det får vara i betongen, så ska Sverige säga så här, men vi ska bara ha en tiondel av det. Vi ska vara 10 gånger bättre än resten, vilket gör att vi kan inte göra det för det är ingen som kan komma ner dit. Och så den typen av liksom hinder stöter jag på hela tiden. Och om det inte är det så är det så här, ja men någonting byråkratiskt som är liksom, ja jag skulle vilja anlägga den här våtmarken eller skydda den här skogen, men det är liksom för jobbiga tillståndsprocesser och jag orkar inte med det, eller någon kommer här borta och säger att det inte går. Alltså så här, så att då blir jag så här, men är det verkligen samverkan som är problemet då? För mig lyfter det här upp hela tiden. Så här, vi söker också en del projekt liksom, på stödbasis. Och där är det ju extremt ofta som det typ är ett krav att du ska, liksom, du ska samverka från början. Innan du ens vet vad det är för problem du behöver lösa, så är det samverkan du ska göra. Och då blir jag så här, men va? Hur kan man ens veta att det är det som behövs?
Ja, det är många olika delar i den som man kan bryta ner. Men jag tänkte, jag kan börja med det där du avslutade. En hel del av de här finansiärerna, de ställer nästan krav på att man ska ha liksom olika former av samverkansmekanismer. Och det kan ju finnas något positivt i att vi får liksom en spridning av kunskap i samhället som kan vara positiv. Även om vi kanske inte når projektets önskade huvudmål, så når vi ändå en liksom på något sätt kunskapsdelning. Och det kan ju på sitt sätt vara positivt. Ibland tänker jag tillbaka på, om man går tillbaka sådär en 5-6 år, så sökte jag en hel del forskningsfinansiering inom ramen för just hållbarhet inom transportsektorn. Och då är det ju nästan alltid så, det går ju tillbaka till regeringens målsättning och så vidare då liksom. Men den typen av utlysningar, där kunde du antingen fokusera på hållbarhetsfrågan eller effektivitetsfrågan. Och liksom, det första jag sa när vi började de här liksom ansökningsprocesserna, det var att vi går på effektivitet. För det är nästan alltid så att det finns inget motsatsförhållande mellan effektivitet och hållbarhet. I alla fall inte alltid, eller rätt så sällan. Men det kommer vara så många färre som fokuserar inom effektivitet.
Ja, just det.
Och jag tänker mig då att om man pratar om det här då, liksom, när man ska söka pengar just, så tänker jag att det man kanske skulle säga då, det är att men vet ni vad? Vi tänker inte samverka speciellt mycket inom det här projektet. Vi tror att vi skulle vara mycket mer kraftfulla om vi gör det här. Bara vi och en annan aktör som är specialister på det här området. Jag tror att om du kommer med övertygande argument där, så kommer det att ha väldigt mycket högre sannolikhet att faktiskt få finansiering än ett projekt som liksom har lyft in en massa samverkansaktörer bara för att man ska, så att säga. Men för att gå tillbaka lite till liksom där du började någonstans, så tycker jag att det är rätt intressant det du bollar upp här med liksom alla dessa potentiella hinder för att kunna genomföra olika saker. Och jag tror att de här hindren, de är nog rätt så bra ändå. Naturligtvis så är det situationer där hindren inte är så bra, men utan juridiska, tekniska och liksom, ekonomiska hinder, så skulle vi nog få väldigt, väldigt mycket felallokering av resurser i samhället.
Ja, men alltså, för det är ju det jag är så här, det är ändå min största anledning till att jag ville så här sitta och prata med dig om det här idag, är för att det känns som att det går så extremt mycket pengar till att finansiera samverkansprojekt. Och det känns som en potentiell felallokering för mig. Alltså det är ändå så här, det är ändå skattepengar som går ut på olika sätt. Och om det är ett sånt fall där man liksom då, nej men någon har sagt att vi måste ha samverkan för att lösa hållbarhetsproblemen, och det satt sig så himla hårt liksom, även högt, högt upp i politiken, så bara kör man på det utan att tänka efter. Men att det går väldigt mycket pengar åt det helt enkelt. Det är det jag tänker på. Men för annars så, alltså skulle det inte vara skattepengar och den liksom fria marknaden tyckte att man behövde samverka, då hade det varit en annan grej för mig. Då hade jag inte så här, då hade jag typ litat på att de behövde det.
Ja, det är ju stora, stora och ganska komplicerade frågor. Och jag skulle väl inte vilja hävda att jag är expert på liksom hur man ska arbeta med den här typen av liksom skattemässiga politiska styrmedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Men i någon bemärkelse så är det väl ändå så att alltså, vi har ju valt ett ekonomiskt politiskt system baserat på liksom en idé om att åtminstone som det ser ut just nu, samhället ska ha en och staten ska ha en relativt stor del i att besluta om hur vi ska fördela våra resurser i samhället. Och det är klart att den modellen, den kan ju alltid ifrågasättas, men den bör väl ifrågasättas liksom, både utifrån från, liksom, oss som medborgare genom våra val och våra demokratiska processer och naturligtvis genom granskning på alla möjliga olika sätt. Och jag tror säkert att vi kan hitta hur mycket ineffektiviteter som helst i det systemet. Och det bästa är väl om vi kan liksom, försöka att ta bort de dåligaste, sämsta av de ineffektiviteterna.
För att alltså så här, jag har ju i det här projektet om självstyrande organisationer som du har varit lite inblandad i också, så har jag ju pratat runt med en del, både liksom företag och ideella föreningar och kommuner. Och kommunerna då, de säger mycket så här att det kan vara lätt att driva ett samverkansprojekt i en första fas, en pilotfas, eller vi gör det här tillsammans, men sen så tas det inte vidare. Och min analys av det är att man gör det här finansierat på något sätt, och sen så finns det inte några incitament kvar att driva det. Och du var ju också så här, vi snackade ju i det här liksom självstyrande organisationen någon gång, och då kom vi ner till det här och du sa det själva, men incitamenten då, det är liksom det, är det viktigaste, det är det vi behöver få på plats, och det är väl det som jag börjar så här ifrågasätta lite grann.
Hej, Leif här från Hello Future. Jag tänkte bara berätta att nu öppnar vi upp för nästa omgång av vårt träningsläger för innovationsledare. Den här gången kör vi i Umeå och det är datumen 27-29 maj 2024 som gäller. Det här träningslägret är till för dig som jobbar som innovationsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, men har någonting med innovation och utforskande arbete att göra idag. Och det här är inte en teoretisk utbildning där du får sitta och lära dig modeller som du sen ska tenta av, utan det här är praktiska övningar där du tillsammans med andra deltagare får jobba i team och lösa scenariobaserade uppgifter. Och vi från Hello Future finns där som coacher och guider genom det här jobbet. Om du vill läsa mer om det här så går du in på hellofuture.se på vår startsida. Klicka dig vidare in via länken där till träningslägret. Där kan du se lite grann vad andra har upplevt när de har deltagit. Och där hittar du även länken för att anmäla dig eller skriva upp dig på intresselistan. Så jag hoppas att vi ses där i Umeå under våren. Det skulle vara toppen.
Ja, men det tycker jag är superspännande. Vi håller på med ett jättestort Vinnova-finansierat projekt nu som heter UTTC, Utilizing the Twin Transition. Och det, idén med det, hela det projektet, det är just att försöka ta de här riktigt bra lösningarna och skapa skalbarhet kring dem. Och där är ju liksom det relativt decentraliserade system som vi har i Sverige med liksom kommunstyre som har relativt mycket egen autonomi och sådär. Det gör ju att det väldigt lätt blir, precis som du säger, den här typen av pilotprojekt där sen incitamentet att sprida, om det är framgångsrikt eller inte, till andra kommuner eller andra regioner är ju väldigt, väldigt begränsat. Och då gäller det att skapa arenor och plattformar för att få till den typen av spridning. Särskilt då när vi pratar om digitala lösningar. För det är ju spridningar som har väldigt, väldigt låg kostnad att sprida vidare. Och där vi inte behöver kanske då 10 stycken samverkanspilotprojekt till för att uppfinna samma hjul 10 gånger till, så att säga. Så det håller jag med om fullständigt. Och jag tror att om man pratar just incitamentsmodellen och hur den är utformad, att man kanske behöver en, liksom, analysera och titta på vad, hur man skulle kunna utforma den på ett lite annat sätt för att faktiskt gynna en form av spridning och skalning när det gäller liksom, för särskilt digitala lösningar.
För du har ju en del både så här reglering och ekonomistyrning i din repertoar. Är det rätt att liksom översätta det som typ, jag kan göra det här och jag vill göra det här? Alltså att båda de två måste finnas för att någonting ska kunna hända och man kan liksom pusha båda sidorna på olika sätt.
Ja, men det var väl ett väldigt fint sätt att beskriva det på. Alltså, om man tittar på privata företag så är det ju kanske väldigt ofta också, jag måste göra det här annars överlever jag inte.
Ja, just det.
Och där har vi väl ett grundläggande incitamentsutmaning när vi går tillbaka och pratar om liksom hållbarhetsfrågorna.
Mm.
Och liksom tillbaka till Harding och Tragedy of the Commons. Så mycket av både klimatfrågorna och frågor om olika naturvärden och ekosystemtjänster handlar ju om att det är någonting som vi är många som delar på.
Ja.
Och hur ska vi då utforma liksom systemstrukturer och incitament så att vi tar hand om och värnar om det här som alla delar på. Och det är klart att där har ju många varit liksom kritiska till den traditionella ekonomiska modellen med det vinstdrivande företaget som ska gynna enkom en aktieägare på något sätt. Va?
Mm.
Därför att det tenderar att liksom åsidosätta det här som är gemensamma värden.
Ja.
Och så har man liksom implementerat ett enormt maskineri för hållbarhetsrapportering som ska ta hänsyn till dubbel väsentlighet. Alltså inte bara vad har det för effekt på företaget utan också vad har det för effekt på det omgivande samhället och sådär.
Mm.
Och jag tror ju där någonstans i den här samverkansdiskussionen så är det ju alltså extremt intressant att försöka hitta de mekanismer som funkar.
Mm.
Och då tycker jag ju att liksom det här, åtminstone som idéform eller låt oss kalla det för en lägereld som vi alla samlas kring och diskuterar, så tycker jag den här decentraliserade, autonoma organisationen är väldigt spännande. För att det är klart att den tvingar oss att fundera på vad är det för regler som vi måste sätta upp för att det här ska funka.
Ja.
Och när man går ner på den nivån och liksom säger att vi måste faktiskt klara av att sätta upp 15 olika regler som ska styra den här samverkansorganisationen.
Ja.
Då inser man hur svårt det är att hitta de reglerna och faktiskt liksom sätta de strukturerna.
Ja, precis. Och det är ju i det som jag har blivit så här. För att om självstyre är liksom mer en mekanism som styr någonting än att du sitter här och säger så här, nu vill jag äta lunch klockan 11 idag. Alltså, då är ju liksom marknadsekonomi den mest självstyrande mekanismen vi har på många sätt. Och det är där jag har liksom börjat så här tvivla på hela den här grejen och så. Men om ska vi prata lite mer om cirkulär ekonomi då?
Ja, visst.
Ja. För det är ju ändå någonting som kräver väldigt mycket många gånger. Alltså om man då inte är bara inne på energispåret som du sa innan, utan också så här, vi behöver laga våra grejer längre. Vi behöver från tillverkarna se till att vi kan laga dem, att vi kan byta ut delar och att vi har reservdelar. Och det är liksom en väldigt, väldigt apparat.
Men där finns det ju ett väldigt enkelt svar. Precis som det gör inom klimatfrågan så finns det ju, det har ju nationalekonomerna varit överens om i liksom 30 plus år att nej, men det enda vi behöver göra är att sätta en global skatt på koldioxid.
Jag vet!
Så vi löser problemet.
Varför har man inte gjort det då? Alltså för det där är ju den, så här, det är ju den självstyrande mekanismen som jag egentligen kanske är ute efter då.
Och här skulle man ju göra samma sak då inom ramen för cirkulära. Att sätta en global skatt på utvinning av råmaterial.
Ja.
Så hade vi liksom löst det problemet. Men då är ju nästa, den frågan som väldigt få nationalekonomer besvarade, åtminstone inledningsvis, men som har blivit mer och mer det som det här har handlat om, det är ju sen, okej, men låt oss säga att vi gör det.
Mm.
Hur ska vi sen designa allokeringsmekanismer så att den skatten faktiskt blir rättvist fördelad?
Ja.
Så att den inte gynnar de rikaste och skadar de fattigaste som får betala för att de rika släpper ut och så vidare då liksom. Och det är då det blir ett politiskt sprängstoff För nu ska vi liksom allokera medel på ett rättvist sätt i samhället. Ja, men då finns det olika åsikter om hur det ska gå till och hur man ska designa det på ett smart sätt och så vidare. Och då hamnar vi tillbaka i att ja, men okej, då blev det inte liksom genomförbart. Därför att vi har rika länder, vi har fattiga länder, och de fattiga länderna har släppt ut mycket mindre. Det är de rika länderna som har blivit rika på de fattigas bekostnad genom att utvinna råmaterial och släppa ut en massa koldioxid och ta upp olja och så vidare. Borde vi inte ersätta dem för det historiskt? Jo visst, absolut. Hur ska vi designa de systemen så att det blir så rättvist som möjligt? Kan vi fortfarande tvinga de fattiga länderna att inte släppa ut en massa? Kanske, kanske inte. Alltså, och så är vi igång med de här liksom, jättelånga diskussionerna, och då hamnar vi i att ja, okej, det var inte så lätt som det verkade. Mm. Även om i grunden så är det ju det som är lösningen. Visst är det frustrerande?
Ja, men det är ändå rätt sjukt att man så här, okej, att man kan fastna i diskussioner, och nu har inte jag själv varit inne i de diskussionerna som en expert, men jag bara föreställer mig att man skulle kunna komma längre på 30 år.
Ja, det kan man ju tycka. Å andra sidan så är det ju rätt fascinerande i sig att om vi nu pratar om liksom samverkanssegrar, så visst tusan är liksom hela FN-bygget och det faktum att man har lyckats komma överens om till exempel då genom de här Parisavtal och Kyotoavtal och så vidare, grundläggande mål och regler för hela världen.
Mm.
Det är ju på sitt sätt riktigt fascinerande och imponerande, kan jag tycka.
Verkligen. Men där måste man ju ändå kunna dra några gränser. Alltså för det första så är det ju mycket politiskt. Alltså så här, att man ska samverka inom politiken, det tycker jag är en no-brainer. Och det borde man inte behöva skriva på något papper eller i någon strategi, för att det är så grundläggande liksom. Sen är det ju, och nu tänker jag mycket så här nationellt, att man lyckas få till det internationellt, det är ju såklart superbra. Men alltså det jag är ute efter är väl så här, om samverkan ska kunna ge någonting, är det inte en viss typ av aktörer som behöver vara i det då? Kan man verkligen få ut något extra värde av samverkan bara för att man så här, ja, här är vi en digital byrå tillsammans med en reklambyrå tillsammans med en någon annan typ av, alltså så här, blir inte det bara en mash som gör att det ingen kan riktigt fokusera på det de är duktiga på?
Jo, det kan det nog bli.
Ja,
alltså det finns ju något häftigt med kunskap som sådant. Mm. Det var lite det vi var inne på innan. Ja. Och det är ju liksom att när du sprider kunskap så liksom så sprider den sig utan någon direkt kostnad.
Ja.
Och på det sättet tror jag att samverkan kan fungera. Sen är ju samverkan också ett ganska ineffektivt sätt att koordinera sig.
Ja.
Alltså jag vet inte hur många samverkansprojekt som man har varit involverad i där liksom, ja, men det första halvåret eller kanske till och med året går åt till att sätta upp strukturer och former för samarbetet.
Ja.
Så på ett år har man egentligen inte gjort något annat än att bara försöka hitta varandra.
Nej, precis.
Och problemet då är projektet är 2 år långt, så aha, okej, nu har vi 1 år kvar på oss att faktiskt göra någonting också.
Ja.
Och det är klart att på det sättet så tror jag att liksom, om syftet med samverkan är att vi ska dra nytta av att vi kommer från olika områden och kan lära oss mycket av varandra, och den kunskapen kommer inte sen att liksom, det är ingen färskvara utan den kommer att finnas kvar.
Mm.
Då har vi gjort nytta.
Mm.
Om vi samverkar för att vi vill skapa en ny typ av liksom, affärsorienterad lösning, det är svårt. Enormt svårt. Alltså där är ju, som du är inne på, där är ju marknaden enormt effektiv. Och den bolagsform vi har idag med aktiebolaget, där liksom det finns de ekonomiska incitamenten för att faktiskt liksom satsa allt i form av tid och resurser på att liksom göra det här företaget så framgångsrikt som möjligt. Ja, det har ju visat sig vara ett väldigt väl fungerande incitamentsstöd, så att säga.
Mm.
Men jag tror ju, om vi går tillbaka till din fråga här, liksom, när vi pratar om cirkularitet och vi pratar om
Ja, för du hade ju ändå liksom, du var ju ändå inne på det här just nu med affärsmodeller runt det.
Ja, men precis. Ja. Och jag tror ju där då att när vi upptäcker då att hoppsan, det är nya typer utav trögheter som vi inte var vana vid.
Ja.
För det är ju mycket det du beskrev inledningsvis när du sa det här. Ja, men det är de här hindren och det är det legala hinder och det är liksom, det är ingen som vill köpa våra grejer om vi gör så här. Eller det är leverantörerna vill inte ställa om sin liksom leverans på det sättet och så vidare. Och där är ju kanske då, där kanske det krävs samverkan under en övergångsfas. Och jag tror att det är igen är ett nyckelord här, liksom det här att ja, men det är någon form av transition vi håller på med.
Mm.
Vi håller på att förflytta oss från en modell där vi jobbar mycket med en linjär och liksom vi extraherar resurser från jorden och sen så slänger vi dem på en tipp.
Mm.
Till någonting som förhoppningsvis blir mer cirkulärt där vi faktiskt kan återbörda så mycket som möjligt av de resurserna vi en gång har extraherat och återanvända dem i olika liksom, sammansättning.
Mm.
Vi är i en transition också vad det gäller klimatomställningen där det gäller att faktiskt liksom inte använda mer koldioxid än vi kan förhoppningsvis binda upp igen.
Men om man kollar på den, bara klimatomställningen, för där har vi ändå ett så himla bra exempel på icke-samverkan som är Tesla. För att där finns det ändå, det finns en bra dokumentär som jag tror ligger på YouTube som handlar om, den heter Who Killed the Electric Car? Och handlar, har du sett den?
Ja, den har jag sett.
Ja, för den handlar ju om när man liksom försökte lansera elbil på 90-talet och det gick inte liksom. Nej. Så då är frågan, vem var det som dödade den? Och det var ju... Ja, jag skulle i den här podden skulle jag vilja sammanfatta det som att det var samverkan som dödade elbilen på 90-talet. Liksom mellan massa politik, det fanns för mycket ekonomiska intressen i olja och det var ofta samägt liksom bilbolag, oljebolag och så vidare. Så att just elbilen nu börjar slå igenom har ju med att Musk körde sitt eget race och kunde göra det liksom utanför alla, för att han var inte i ett befintligt bilbolag eller någonting sånt. Ja, alltså jag tänker lite grann på jag snackar med, jag vet inte om man får outa företag man har pratat med i en podd. Men prata med han som är innovationschef på Volvo Penta. Och liksom om och vi pratar om elektrifiering av båttrafik då. Och där är ju, det är ju samma sak som behöver hända som på land. Fast det är ännu svårare för att du har ännu mindre infrastruktur som redan finns där liksom. Men det är ju liksom laddningsstationer med jämna mellanrum som ska upp överallt för att det ska funka. Och Penta kan producera elmotorerna. Och de har redan det liksom. De har dem på plats. Men de vill inte ta hela kostnaden. De vill inte driva allt annat. Vilket jag förstår. Det är ju så här. Ja, men, och vem ska göra det då?
Eller hur? Det är den frågan vi alla ställer oss hela tiden just nu. Vem är det som ska ta den här kostnaden? Och där tror jag att om man ser till att... Och det är ju liksom... Vad hela det här så kallade sustainable finance-paketet som EU har lanserat, att man ska använda finansbranschen som en katalysator för att få den här omställningen att gå snabbare.
Mm.
Där handlar det ju väldigt mycket om att försöka kanalisera finansiering till rätt typer av aktiviteter i samhället.
Mm.
Och där tror jag att finansiering kan vara en jätteviktig nyckel.
Ja.
För att, och om man ska vara liksom lite sådär... låt oss kalla det approprierande eller någonting. Alltså, om man tittar på vad Tesla var har varit riktigt, riktigt duktiga på, så är det just finansiering. Alltså,
jo,
det är verkligen så att hela det Elon Musk har varit så fantastiskt duktig på, det är att skapa en finansiell modell som möjliggör att göra de här brutala investeringarna och som möjliggör att fortsätta bygga och göra det på egen hand.
Ja.
Och jag tror igen att liksom fördelen med det finansiella systemet är ju att det kan fungera som den katalysatorn om det är utformat på rätt sätt. Mm. Om incitamentstrukturerna finns på plats, om riskallokeringen är rätt. Mm. Så jag tror ju där när man pratar, och särskilt när vi pratar då om kanske om investeringar i ganska stora fasta tillgångar. Ja, men det är betydligt enklare för det finansiella systemet, för det är man van vid.
Mm.
Och då pratar vi om rätt mycket. Man skulle kunna bädda in mycket av de här laddinfrastrukturen i till exempel fastigheter. Ja, men plötsligt har vi ju fastighetsfinansiering. Det är en helt annan finansieringsform än om du ska... Alltså det är mycket billigare,
ja,
mycket lägre räntekostnad på fastighetsfinansiering än vad det är på annan typ av finansiering. För då kan du få till exempel ställa ut gröna obligationer.
Mm.
Ja, räntekostnaden på det jämfört med ett företagslån är ju liksom betydligt lägre.
Mm.
Så återigen, kan man designa det där på liksom ett smart sätt...
Ja.
Så tror jag att
är det någonting du behöver samverkan för?
Där vi behöver samverkan och där jag kan tycka att verkligen samverkan har stor betydelse.
Mm.
Det är ju, om vi då tar liksom båtar som ett exempel. Så är ju liksom i systemförståelsen utav, ja, man kan ju tänka sig en individ som ska köpa en båt, då kommer den individen vilja kunna ladda den båten. Då kräver det en form utav laddinfrastruktur. En laddinfrastruktur som sådan är baserad på någon form utav nätverkseffekt.
Mm.
För att det ska finnas incitament för individen att köpa elbåten, så måste det finnas tillräckligt många laddstationer. Mm. För att det ska finnas incitament för den som bygger laddstationerna måste det finnas tillräckligt många elbåtar.
Ja.
Och där någonstans så är det ju det här liksom, hur får du till och får de nätverkseffekterna? Och där kan det nog krävas samverkan för att de aktörer som har muskler att faktiskt bygga upp tillräckligt stort nätverk.
Mm.
För att det ska skapa de nätverkseffekterna som krävs. För att det ska bli liksom en snabbare omställning.
Mm.
Så ja, jag tror att det finns delar där det absolut finns liksom orsak till samverkan.
Mm.
För att möjliggöra en omställning. Men man behöver kanske liksom hitta just de tryckpunkterna och se... Liksom, ja, men, vilka aktörer är det som borde vara i rummet? Och antagligen är det kanske inte de aktörerna man först förväntar sig heller.
Nej.
Utan det kan vara någon helt liksom... Ja, men ska vi göra detta rätt så måste kanske också kraftbolagen sitta på plats där.
Mm.
Är Vattenfall och E.ON och liksom de inbjudna till mötet? De ska ju leverera grön energi här, men de ska också ha liksom ställverk och säkringar och fysisk infrastruktur på plats.
Mm.
Så att det överhuvudtaget är möjligt att liksom sätta upp 10 stycken båtladdare nere på den lilla bryggföreningen. Liksom.
Ja.
Men jag kan ju säga en annan sak kring samverkan som jag tycker är ganska intressant.
Ja.
Alltså, som universitet så har ju Göteborgs universitet, liksom, i sin strategiformulering så har man ju lyft fram samverkan både inom universitetet, mellan olika liksom, kompetenser, och utåt med olika aktörer i samhället som en av de centrala pelarna.
Ja.
Men det man kategoriskt underskattar,
det
är kostnaderna associerade med samverkan.
Ja.
Och jag tror att det är liksom en del av din frustration.
Mm.
Det är att ja, men om det är ett samverkansprojekt vi ska ge oss in i, ja, men då kanske vi behöver liksom 2,5 heltidstjänst som ägnar sig åt att sköta det som är liksom koordinationskostnaderna kopplade till samverkan.
Mm.
Det är fruktansvärt mycket tid, kraft och resurser som krävs för att klara av det.
Mm.
För att alla de andra domänspecialister som ingår i det här samverkansprojektet ska uppleva det som tillräckligt smärtfritt för att kunna göra det som de är riktigt bra på och skapa den nyttan av samverkan. Och där tror jag att man kraftigt underskattar kostnaderna för samverkan och därmed inte resursbesätter det tillräckligt.
Mm.
Det är min liksom, övergripande känsla.
Det är en bra takeaway tycker jag. För att det att just så här tvinga in det tänket, är det värt det? Det kan vara värt det. Mm. Om det är liksom, vi vill ha ut den kunskapsdelningen som det här kommer att generera, eller vi vill ha ut det här liksom, få in de här viktiga aktörerna som faktiskt kan bidra sen. Och det är värt det, men bara för sakens skull så är det inte värt det.
Ja, men eller hur? Och det, jag tycker det är så himla rätt sagt det här. Liksom. Är det värt det? Ja, men om det står från början att nej, men det här, liksom, koordinationskostnaderna för det här samverkansprojektet, det är liksom 30% av budget.
Ja.
Jaha, men vänta nu. Det var vi kanske inte riktigt beredda att betala.
Mm.
Utan istället betalar man gärna kanske liksom 3%.
Mm.
Alltså, och det gör ju att alla, då blir det, landar det ansvaret på någon som kanske inte borde vara den som egentligen sköter samverkanskoordinationen.
Mm.
Och som är bäst lämpad att göra det heller.
Mm.
Och som inte vill det och därmed blir frustrerad istället.
Alltså, skulle du kunna ha några sådana här, vad krävs för att vara en bra koordinator av ett samverkansprojekt? För du har ändå suttit lite i den positionen själv.
Ja, men alltså, jag tycker ju, vi har ju en helt fantastisk koordinator i ett projekt som heter Biopath.
Mm.
Det är ett oerhört komplicerat projekt, eller program är det egentligen. Det är finansierat utav Mistra.
Mm.
Och det är 34 stycken stora företag och organisationer som är involverade. Och vi är nästan 30 stycken forskare från helt olika discipliner. Så det är en samverkansmardröm.
Ja.
Men hon är otroligt duktig på att få det här att liksom ändå snurra på och fungera. Och vad som är utmärkande för det, dels tror jag att hon faktiskt har liksom resurser att jobba med detta.
Mm.
Hon har satt upp en både teknisk och juridisk infrastruktur, eller hon, men vi har gemensamt, men mycket med hjälp av att hon har drivit på för att sätta upp en juridisk och teknisk infrastruktur för att det här ska fungera. Med liksom en plattform där vi kan dela information med varandra.
Ja.
Men också ett samarbetsavtal som väldigt tydligt talar om hur vi får dela och vad vi får dela och vad man får sprida och sådär. Det är ju liksom en del av hela Mistra-designen.
Men det är väl ändå ganska så här grundläggande grej. Alltså du behöver alltid ett så här samarbetsavtal som säger...
Fast jag vet inte hur... I väldigt många av de samverkansprojekt jag har varit involverad i så finns det ju inget samverkansavtal.
Asså?
Nej.
Jaha.
Utan det är baserat snarare på att liksom... Ja.
Den goda viljan.
Den goda viljan, exakt.
Ja, okej. Okay. Men samverkansavtal skriver jag mer som en takeaway.
Ja. Jo, men jag tror att det kommer tillbaka till den här, liksom vi sa innan, regel... styrningen. Alltså, det gäller att hitta en bra balans mellan regler och den goda viljan, så att säga. Där liksom, vi kan komma överens om ett grundläggande regelverk och resterande kan vi komma överens om genom diskussion och förhandling.
Ja, men för det där är en grej som jag har fastnat i det här liksom, projektet med självstyrande organisationer. Att man... Ja, men att man väldigt lätt hamnar i det här så här, ja men vi behöver det här samverkansavtalet, det ser ut så här, du ska göra det här och då får du så här mycket för det och du ska göra det här, och så blir det så här som alltså balansen mellan att det är någon som står och pekar med hela handen till att det fungerar som någon plattare liksom organism, tycker jag är extremt svår att hitta.
Och det är den nog.
Mm.
Och den ska väl kanske vara det, jag vet inte.
Men, ja, den ska väl det kanske.
Men alltså samtidigt så kan man ju också tänka, och nu snurrar jag tillbaka till digitalisering lite igen.
Mm.
Men om man tittar på hur de här lite liksom generativa AI liksom fungerar, så de är ju på sätt och vis liksom duktiga på att hitta, i alla fall vad de tror då, eller vad man ska säga, eller vad som statistiskt säger borde vara reglerna inom ramen för ett stort datasätt.
Ja.
Sen så liksom, i vissa fall har de ju helt fel. Så ibland hittar de helt fel regler eftersom att de letar i första hand efter korrelation snarare än kausalitet då liksom. Mm. Och det där kan ju liksom bli väldigt lustigt och komiskt och så. Men jag tror ju att ju mer vi använder och drar nytta av sådana typer av algoritmer.
Ja.
Desto mer kommer vi att behöva gå tillbaka till de här. Okej, men vilka var de grundläggande reglerna egentligen?
Ja.
Och varför, och liksom, hade vi designat dem på det sättet? Och varför är de viktiga och sådär?
Mm.
För det är ju någonstans, annars blir vi väldigt snabbt ifrånsprungna där, tror jag.
Mm.
Och liksom, eller snarare att vi kommer att använda de här algoritmerna på helt fel sätt, därför att vi glömde bort vad det var som var orsaken att vi hade designat dem som vi hade designat dem, och därför glömde bort vilka som var de grundläggande reglerna som styrde dem.
Men då, som grundläggande regler då, vad, i det här projektet du pratade om,
ja.
Vad är det för grundläggande regler ni har där?
Man kan väl säga så här, att det som har fått oss att enas, det är ju att vi alla tycker att det grundläggande problemet, alltså att utarmningen av den biologiska mångfalden går så snabbt och så är så dramatisk. Och att en del av lösningen på problemet är att försöka ta hjälp av näringslivet och den finansiella sektorn. Det hjälper oss att enas.
Mm.
Och det betyder att de liksom regler som vi har satt upp, de är ju utformade för att med det som underliggande värdegrund.
Mm.
Att vi kommer kanske behöva vara pragmatiska här till exempel. Det finns alltid utmaningar och problem när man använder marknaden för att lösa ett så stort problem.
Mm.
Och det kommer säkert inte bli perfekt.
Nej.
Men det måste vi kanske ha viss acceptans för.
Mm.
För det är bättre än alternativet.
Mm.
Alternativet skulle vara att vi inte gör någonting då.
Ja.
Att vi försöker göra någonting för att vända på steken här.
Mm.
Det borde vara bättre.
Ja.
Och det tycker jag kanske är den mest grundläggande regeln som i alla fall jag liksom, på något sätt. En form av pragmatism om man så vill. Liksom, det här är inte någonting som vi ensamma kommer kunna lösa, men vi kanske kan flytta liksom nålen lite grann om vi hjälps åt och är ödmjuka för att liksom, måste testa oss fram lite grann. Så det är väl en viktig regel. En annan viktig regel, och det är ju kanske då mycket närmare det här samverkansmekanismen, det är ju att, och det har vi också försökt bygga in i det hela designen av programmet, det är ju att tvinga fram nästan samverkan mellan olika discipliner.
Mm.
Och det genom att ansökan är utformad så att vi är beroende av varandra, ömsesidigt beroende. Alltså de som arbetar då som biologer, ekologer, de är beroende av oss från mer företagsekonomi och nationalekonomi för att förstå hur företagen och organisationerna fungerar. Vi är lika beroende av dem för att kunna förstå hur naturen fungerar och hur man kan översätta det in till någonting som faktiskt blir beslutsbart i en företagsekonomisk kontext.
Ja. Men det, alltså det där känns för mig som ett jättebra exempel på samverkan inom akademin och att det behövs liksom, för att man inte ska sitta på sina enskilda kompetenser och strunta i varandra. Så bara ett bra exempel, det var bara det jag ville säga.
Alltså, ja,
men sen så vet jag inte allt om det översatt. Alltså, för en lite så här smygteori jag har är ju att det hela liksom den här samverkanshypen kommer från att man har insett det i akademin, men man har också haft möjlighet att jobba mer i stuprör i akademin än vad man har kunnat göra i näringslivet liksom. Så att
ja, och samtidigt, jag menar, nu pratar jag rätt så mycket om de positiva delarna med samverkan, men när det gäller det akademiska så är det ju naturligtvis så att liksom enormt spetsig domänkunskap är också jätteviktigt.
Ja.
Alltså, om vi ska bedriva forskning på en hög nivå så går det inte att vara för bred i sin palett.
Nej.
Däremot så tror jag att, åtminstone om man utgår från universitetets liksom strategi och idéformulering, så behöver man båda delar. Och då kanske det är olika typer av kompetens som är olika bra på olika saker.
Mm.
Och då bör man nog försöka hitta liksom igen en struktur där man gynnar båda delarna. Liksom.
Ja.
Vilket inte alltid är lätt såklart. Men,
ja. Men det kanske handlar lite grann om det här med, liksom, med ansvarsområden ändå. Att man kan samverka. Man kan också vara tydlig om att det här är liksom min expertis och det här är din expertis. Sen får vi prata med varandra.
Ja, och det där är ju kanske också... Jag skulle inte säga att vi har liksom öppet tagit upp det som en regel i Biopath. Men det är väl en egen regel som jag försöker intala mig själv hela tiden. Ja. Eftersom att jag har mycket samverkansprojekt och arbetar mycket med olika med personer från olika discipliner och sånt där. Mm. Att man aldrig hamnar i fällan att liksom börja utge sig för att vara expert på något man inte är expert på.
Nej.
För det är väldigt lätt att hamna där.
Ja.
Och särskilt när man ska prata i den här typen av forum så är det ju lätt att få titeln som liksom, ja, men du är doktor i företagsekonomi. Ja, men betyder det att jag kan någonting om biologisk mångfald? Nej, inte mer än gemene man.
Nej.
Men jag har ju en viss förståelse för hur företag förhåller sig till biologisk mångfald.
Mm.
Och hur man hanterar det från ett risklönsamhetsperspektiv.
Mm.
Och där kanske jag har en viss expertis som faktiskt kan vara bra i ett projekt som handlar om det.
Mm. Alltså jag måste säga att min egen, jag liksom kommer från så här... den gruppen av människor, för jag tror ändå att det är fler med mig som är så här extremt ointresserade av ekonomi, att man bara, nej gud, det är ingenting för mig, det verkar vara så här liksom. Och så jag vet inte om det har med ålder att göra eller att man bara blir, du vet, lite mer så här verklighetsförankrad. Så har jag börjat tycka att det är svinintressant, för att jag förstår hur mycket det liksom påverkar och hur grundläggande det är. Ja. Så det är ju, för mig är det väldigt kul att få sitta och prata med dig som kan de bitarna liksom.
Det är jättespännande. Det är kul att få ha sådana här typer av fria samtal.
Ska vi försöka sammanfatta lite grann kanske?
Yes.
Jag har skrivit ner lite anteckningar här. För det första så kan vi ju säga så här att... det sa vi innan, men att så här, ska man gå in i samverkansprojekt, var bara noga med vad det är man vill få ut av det, för det är extremt kostsamt och det måste finnas någon typ av värdering. Är det här värt det eller inte? Sen att vara noga med vilka aktörer man tar med sig. Det behöver inte vara de som är självklara, sa du.
Mm.
Kan du utveckla det lite?
Ja, men alltså, jag gav ett exempel tidigare med kraftbolagen till exempel, som kanske inte är den första man tänker på. Men i vissa fall så är det ju också så att om man vill förändra någonting i en fysisk miljö till exempel, så kan det ju vara grupper som har ett intresse i den fysiska miljön som man inte alls har tänkt på.
Mm.
Alltså ett företag som vill bygga ut en gruvtäkt någonstans. Liksom. Och där finns det en fågelskådarförening som är jätte... intresserade. Ja, nu finns det krav inom miljörätten på att de ska söka den typen av samverkan, så att det gör man sannolikt. Men, men liksom, det, rätt ofta kan det finnas aktörer som man inte tänkte på från början, men som har väldigt stor betydelse för att få någonting att fungera.
Så en ordentlig aktörskartläggning innan man går in i ett samverkansprojekt?
Ja, det tror jag kan vara nyttigt. Sen är det ju återigen, jag tror den första är mycket viktigare. Vet vi vad vi vill få ut av det här samverkansprojektet? Ja. Ibland kanske vi bara vill lära känna varandra och liksom, vi förstår att vi båda har någonting att tjäna på att ta del av varandras kunskap. Ja, men bra, då har vi sannolikt uppnått det.
Ja.
Och det är ju inte helt ovanligt att samverkansprojekt är utformade precis så.
Mm.
Att det inte finns stora liksom, vad ska man säga, krav på leverabler utöver det faktum att vi har haft ett antal workshops och möten och träffar.
Mm.
Och då har vi kanske uppnått det som var huvudsyftet.
Ja. Vi tog ju upp de här liksom jättestora samverkansprojekten som FN. Men att liksom, jag tänker på just den här politiska biten. När ska man ta in politiken i samverkansprojekt? Gör ni det i era liksom? För det låter ändå som att det behövs lite politiska lagar i biodiversitet.
I Biopath så finns de ju definitivt med. Vi har ju ett helt arbetspaket av tre totalt. Då. Så jag nämnde de två andra. Det som är mer då biologiskt ekologiskt utformat och det som är mer företagsekonomiskt och finans, relaterat, och sen så har vi ett som handlar om just de politiska och juridiska förutsättningarna.
Mm.
Så där är det ju en, absolut en naturlig del att ha det med. Och det är ju också ett område där det sker väldigt mycket policyförändring.
Mm.
Sen så kan jag ju tycka generellt sett att som liksom forskare inom ekonomi så bör ju allt som oftast den typen av studier vi genomför, de bör ju ha någon form av policyrelevans.
Mm, ja.
Alltså det kan ju vara antingen rent politiskt relevant, men kanske ännu mer att liksom förutsättningar för att utveckla, förändra eller anpassa lagstiftning eller mjukare lagstiftning eller regler i samhället.
Mm.
Så den typen av policyrelevans tycker jag är jätteviktig.
Mm.
Sen är det ju problematiskt, alltså, hur man involverar politiken.
Ja.
Det är ju en helt annan femma.
Ja.
För det är inte alltid så lätt att involvera politiken på ett liksom vettigt sätt. För det finns ju olika liksom politiska agendor som kan liksom försvåra då att ha ett aktivt samarbete.
Mm.
Och det är kanske lättare då att ha samverkan med till exempel politiska tjänstemän som inte på det sättet har en liksom politisk agenda.
Ja. Ja. När det kommer till digitalisering och datamängder, där sa vi också en bra anledning till att samverka. Och också för att då kunna sprida lösningar bättre mellan kommuner och sånt som inte har liksom samma ekonomiska incitament som ett företag har som vill sprida det ändå.
Ja, och jag tror också man i det digitala ska tänka på samverkan på ett lite annorlunda sätt.
Mm.
Där liksom det behöver inte vara samverkan i fysisk form, utan samverkan kan också ske i digital form, och den kan till och med ske mellan icke-mänskliga entiteter så att säga, och kan fortfarande skapa nytta. Och det tycker jag kan vara intressant liksom, när vi blir allt mer uppkopplade och har alla möjliga olika typer av liksom, smarta devices som skickar data och så. Så kan man mycket väl tänka sig att man har med en form av samverkan som är icke-mänsklig på det sättet.
Jag gillar den. Jag skriver ner det. Det känns nästan som ett eget poddavsnitt. Icke-mänsklig samverkan. Uppföljning. Och sen så lite sådana saker att tänka på när man går in i ett samverkansprojekt. Det kostar mycket, vi behöver avsätta resurser på det. Skriva ett ordentligt samverkansavtal. Det är tydligt med vad som förväntas av en, men också att man är på samma spår från början, var du väldigt inne på, att man är väldigt enade om vad som är det grundläggande problemet och vad som är någon typ av tanke på en grundläggande lösning, så att man då blir lättare att arbeta tillsammans.
Ja, men det tror jag, eller åtminstone hur man ska utveckla sin förståelse av problemet.
Ja.
Som forskare så är man inte alltid så jättenoga med att problemen ska lösas.
Nej.
Men snarare att vi ska förstå problemet bättre och vad det är för olika typer av mekanismer som omgärdar problemet.
Mm. Men sen så gillade jag det här också med att för att det är ju ofta, alltså är det ett enkelt problem att lösa så kommer det antagligen inte behöva samverka på det. Så det är antagligen ett, liksom, ett komplext problem. Och att också så här, att det nästan kan vara grundläggande regel att vara okej med att det blir lite fel. Var du inne på så här, men vi måste testa någonting för att annars kommer vi bara stå här och stampa i våra lilla samverkansforum och...
Eller hur?
Ja.
Nej, men det tror jag är helt centralt när det gäller all form av samarbete och innovation och utveckling och sådär. Att våga göra fel.
Mm.
Liksom, ja, hur ska vi... Vi kan ju aldrig göra rätt första gången, det går ju inte. Liksom,
utan
det måste vara helt okej att göra fel och det måste kunna gå åt skogen ibland och så vidare. Och sen så får vi liksom hjälpas åt, och där är det väl att känna sig trygg i en samverkanskontext där man gör misstag, det är nog väldigt centralt.
Mm. Mm. Ja, det var lite, för att återkoppla till början med att jag inte hade förberett mig så bra, så var det lite grann när det får vara okej, vad fel, jag håller på att lära mig det här med att podda, men jag tycker ändå att det har gått ganska bra, Victor.
Ja, det har varit jättekul.
Så tack så jättemycket.
Tack ska du ha. Mm.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Den här podden görs av Hello Future, och vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med som innovationsutvecklingspartner, så gå in på vår webb hellofuture.se och läs mer. Eller kanske boka en digital fika med någon av oss, så kan vi berätta mer.